I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tredje avsnittet med vår vän Breitling. Det här är kul.
Förra veckan så nördade vi in oss på reissuen av Navitimer från 1959 som Breitling lanserade tidigare i år. En riktig fullträff måste jag säga.
Ja, verkligen.
Och idag har vi valt att fokusera på två andra nyheter som har faktiskt varit några av våra favoriter, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Vilken är det du har sett, Pelle?
Jag fastnar lite extra, eller väldigt mycket extra, för en kollektion som heter Premier.
Vet du vad? Då är vi två. Jag tycker den är grym.
Den är grym på många sätt. Inte minst för att här vågar Breitling ge sig in och liksom toppa helheten med mocka och nubuck.
Ja, du tänker på bandet där.
Nu tänker jag på bandet, ja, jag är med. För att för mig är den här klockan, mycket är bandet. Det är klart att alltså boett, tavla och själva klockdelen är fantastisk också. Men nu tänkte jag, eller jag började med banddelen för att den...
Den är en väldigt stor del.
Det känns som att det är ett tecken på att Breitling vågar någonting mer.
Ja, och den gifte sig väldigt, väldigt bra med, som du var inne på, med tavlan och kronografregistren. Och alltså, ska du beskriva, vad heter klockan?
Den heter Norton B01.
Ah, okej. Okay. Och B01 är ju Breitlings kronografverk, va?
Ja, jag vill minnas det. Den här klockan är alltså 42 mm i diameter. Och som inte minst Andreas har varit inne på i de tidigare avsnitten, så bärs de nya klockorna väldigt smakfullt i den meningen att en 42 känns, i alla fall i mitt fall, som ungefär en 39.
Precis, det är lite kortare bandhorn. Alltså de sticker inte ut så långt. Och då känslan blir ju liksom att den sitter, tycker jag också, faktiskt bättre på handleden.
Ja.
På tal om det så, jag har valt en annan klocka i en annan serie som heter Aviator 8. Det är, Breitling är ju, som vi har varit inne på, en riktig tung spelare inom kronografer.
Så är det.
I allt ifrån Navitimer till egentligen alla sina serier så har de trevliga kronografmodeller. Och Aviator 8 har den detaljen som jag tycker var den största trenden på bägge årets klockmässor.
Mm.
Och det är den här kakie eller militärgröna trenden.
Mm.
Så att vi har en urtavla med arabiska index, siffror, silver kronografregister mot en militärgrön bakgrund och militärgrönt canvasband.
Mm.
43 mm och återigen, alltså 43 mm på mig brukar sitta ganska stort. Det här kändes som 40-41. Så det var väldigt smakfull version.
Vi rekommenderar er att både gå in och kika på nätet på de här modellerna och när klockorna väl landar i butik. Jag är inte helt hundra på att de har gjort det ännu. Men när de gör det så gå in och i butik och känn och kläm. För det här är, det är faktiskt någonting nytt i många bemärkelser.
Absolut. Och följ våra Instagram-konton om inte annat. För där kommer vi publicera lite bilder på årets nyheter som vi har fastnat lite extra för från Breitling.
Så är det. Vi kommer återkomma till Breitling.
Ja.
Kommer vi göra. Och då kommer vi prata om... Vi kommer prata om ett ämne som är, kan tyckas lite tjatigt men ändå ack så viktigt. Och kan faktiskt göras väldigt sexigt. Vi kommer prata om återvinning.
Ja, precis.
Och vi kommer prata om bilvarumärket Bentley.
Det längsta samarbetet mellan bil- och klockföretag som har funnits, om inte jag minns fel.
Är det så?
Ja.
Då får vi lära oss mer om det i nästa vecka. Sommaren är inte kort och den regnar inte bort.
Nej, verkligen inte. Men det börjar nästan, känner inte du, Pelle, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga det här när vi satt i ett regnigt april-maj där och spelade in podd. Mm. Att jag skulle säga, vet du vad, jag känner ändå att jag är lite sugen på hösten.
Ja, nej, jag håller verkligen med. Men nu, man börjar bli lite sugen nu faktiskt.
Ja, alltså, inte liksom... Alltså inte full retard, alltså, det får gärna vara sol ett tag till.
Men... du är inte sugen på att slaska kommunala färdmedel.
Noll det,
i november det...
Fy fan, nu tappade jag hela det här suget direkt.
Du vill inte ha någon som influensaflåsar dig i nacken på, nej, på ett pendeltåg.
Nej, nej. Men däremot så lockar en annan färgpalett och lite andra material faktiskt.
Så är det faktiskt för mig med.
Kashmir, flanell och lite tweed kanske. Och lite sådär, det, jag har saknat det lite faktiskt.
Ja, men det är faktiskt samma här. Och vi kommer att götta oss i flanell här i höst.
Ja, det kommer vi göra.
Mm, och det kommer vi prata väldigt mycket om. För att vi har ju en förkärlek för den kvalitutan.
Alltså om man pratar skräddat mode eller dressat mode, då är ju faktiskt höstsäsongen mer tacksam än vad vårsäsongen är.
Den har så mycket mer.
Det är ganska lätt om man tänker de här, alltså allt från tredelade kostymer till liksom ulltyger med lite tyngd, så passar ju de egentligen bättre på vinterhalvåret för...
Så är det absolut. Ja.
Det finns ganska mycket där som är rimligt att längta efter.
Uh-huh.
Som också är helt obärbart i 30 grader sommar. Liksom.
Ja, men så är det ju. Det finns andra möjligheter. Vi går in i möjligheternas årstid.
Ja, lite rullmums.
Rullmums, lite andra skor.
Ja, fast jag ska försöka bära loafers lite mer vintertid i år också. Jag ska bara ge mig ett par strumpor i, tror jag.
Jag har ju... Alltså, just om man talar just loafers och dressade skor, så är ju det är ju verkligen... Du är ju mister inom det området. Och då kan man ju... Något som är intressant och faktiskt ett nytt begrepp för mig, det är ju the three-season loafer.
Ja, jag är med vad du menar.
Den... ett begrepp jag lärde mig för, eller för någon månad sedan.
Ja.
Alltså en loafer som är, det är absolut, alltså jag korslägger mina fingrar här nu. Det är ingen mods loafer,
nej.
Och det är ingen skinhead loafer.
Nej.
Och varför jag då nämner de subkulturerna är ju för att de stod ju för väldigt grova loafers.
Nej, men jag är med.
Många gånger.
Exakt.
Det kanske inte Skrillexen gjorde, men Nodsen gjorde ju det.
Ja, men typ nästan Doc Martin, ja, loafers. Exakt. Det var inte den,
nej,
känslan.
Utan en loafer som... Det som egentligen skiljer den från en, om man nu ska kategorisera en sommarloafer, ja, är att den har en gummisula som inte förändrar profilen.
Exakt. En så kallad city sole.
Se där.
Mm. Det är alltså att den har exakt samma tjocklek och profil som en lädersula, fast den är i gummi hela vägen.
Tatuera in det här på insidan av ögonlocken. Mm. City sole.
Ofta att, slät också. Ja. Den är inte så som en day-night sula som är liksom, som har massa mönster och är lite grövre.
Den här sulan, det är en hemlighet mellan dig själv, din plånbok och din skomakare.
Och ditt blöta vägunderlag.
Verkligen. Men dina fötter kommer inte att känna av det blöta, nej, underlaget.
Det är väldigt bra. Och jag håller helt med. För där får man ju helt plötsligt 3 månaders användning till.
Mm. The three season loafer. Vill man kosta på sig en riktig tokinfluensa, då kör man det en four season loafer.
Ja.
Och använder den då under de kallaste månaderna. Jag är inte den som,
nej,
gör det.
Och jag kan ändå vara ärlig och säga att hur mycket jag än älskar loafers, så är där är det liksom var sak har sin plats. Och är det så kallt så att man går liksom i en jättestor och grov ytterrock och det blåser och kanske snöar, då känns det felplacerat. Det spelar ingen roll liksom om man har gummisula. Däremot alla de här veckorna där det är liksom höst och det är blött på gatan, men det är inte så kallt.
Nej, men
där har det, och vår också,
jag
för
tror
tidig
att
vår.
Den bäraren som bär loafen i den absoluta snöstormen, det är på något vis definitionen av fåfänga för mig.
Mm.
Där man sätter det yttre framför exakt allt annat. Även sin egen hälsa.
Ja, jag är villig att hålla. Sen, alltså, jag vet faktiskt inte hur stor skillnad det är funktionellt mellan en loafer med strumpor och en Oxford med strumpor igen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att en känga är ju, där stänger du in värmen och har ju ett högt skaft liksom.
Men du har ju vanligtvis, så går ju själva, inte plösen, men front, övre frontdelen ner längre. Så att mer av vrist och fot blottas.
Men jag menar bara, jag vet inte alltså hur stor skillnad det gör för, alltså, för en låg
för värmande.
Precis. Alltså, det är mer att, precis som att jag kan tycka att linne kan man ha på hösten ur ett, alltså det behöver inte vara för kallt, men det känns fel. För det är inte associerat med hösten.
Nej, jag är helt med.
Men
alltså, det är väl mer den här jag vet inte vad den delen heter, för det är väl ingen plös på en
tungan.
Tungan, tack. Ja. Tungan som oftast är, kan vara lite lägre så att den blottar mer liksom.
Jag håller med. Men sen är det ju så här, mitt enda problem med kängor, för jag kan tycka att kängor är alltså dressade kängor kan vara superelegant till kostym. Lite Agnelli-grejen, att de bara, du vet, när man sitter ner och så åker byxan upp och så har man liksom det höga skaftet, men när man går så ser det nästan ut som en lågsko för att byxan täcker hela skaftet. Enda jag har emot kängor, som är också hela anledningen varför jag älskar loafers, det är att det är så omständigt att snöra och hålla på med kängor.
Ja, men så är det ju.
Särskilt om man har, som vi bägge har, ganska ofta möten med företag där man provar byxor, alltså provar en provkollektion eller liksom, eller skor och liknande från olika potentiella partners eller befintliga. Och då, alltså, ska man liksom ta av och på ett par snörkängor med högt skaft 3 gånger på en dag, då börjar man bli alltså det är ju irriterande.
Nej, jag är helt med. För mig så är jag är ju en Chelsea boot och jodhpurse person. Det är
ju för jäkla elegant.
Jag tycker det, och det är smidigt också.
Men det här vill jag faktiskt fråga. hur ser du på de två modellerna, kanske framförallt Chelsea Boots, till kostym?
Ja, det där är så intressant. För att, nej men, och det har ju att göra med att jag använder inte kostym lika frekvent som du gör. För att jag använder ju inte de modellerna till kostym.
Inte jag heller,
jag ser ju bilden på Ralph Lauren framför mig i kritstrecksrandig kostym, står i en trappa med, det måste vara ett par Chelsea Boots.
Ja, kanske.
Är det inte det?
De här, jag vet inte vilken...
Det är ett par mocka Chelsea.
Men det är inte Chakas han har.
Jo, det kan det vara.
Han har en klubbkavaj, en mörkblå klubba och grå flanellbrallor.
Jag blandar ihop de här bilderna. Det är ett par Chakas han har.
Ja, men det tycker jag funkar bättre än Chelsea.
På
faktiskt.
Honom gör det. Men jag har även kört ganska robusta Chakas till kostym. Och till flanellkostym.
Det är inte 100% kanske.
Jag har svårt för, och där är ju de här månaderna i Sverige, de kan vara lite komplicerade.
Vet du vem jag tänker på när vi pratar Chelsea Boots till kostym?
Nu måste jag tänka här, Chelsea Boots till kostym. Nej.
Mick Jagger.
Ja.
Gamla 60-tal, alltså, eller hela den här liksom Beatles och Stones-grejen.
Och de äger ju den kombinationen på något sätt.
Men... Och då är det mycket liksom ganska vida, nästan utsvängda 70-tals kostymbyxor.
Och det är ju
liksom
rock'n'roll per definition.
Absolut.
Och det är lite det här, don't try this at home kids. Eller gör det om ni gillar det. Men jag har testat det och ser att jag blir inte bekväm.
Jag tror att min favoritversion av en Chelsea boot är i en ljus eller mellan eller mörkbrun mocka mot ett par väldigt snyggt välpatinerade rådenim jeans. Alltså blå jeans.
Ja, det är så otroligt snyggt.
Det är fruktansvärt snyggt. Alltså, och då är det ju verkligen liksom snarare än... Alltså, jag skulle bära dem så som någon skulle bära cowboy boots. Mm. Fast de inte blir lika extrema.
Du skulle bära dem som någon bär sin sista droppe vatten.
Ja, exakt. Nej, men det är liksom... Den looken tycker jag är otroligt snygg. I någon sån här snuff eller polo suede eller något sånt där. Men aldrig att jag skulle känna mig bekväm till... Du vet, en klassiskt skuren kostymbyxa med lite vidd och så ett par mörkbruna eller svarta Chelsea boots. Nej.
Jag, som sagt var, jag har testat mina mörkbruna Chakas till två flanellkostymer jag har. Och det...
Men jag tycker ändå Chakas är, bara du har snörningen så blir det lite bättre. För snörsängar, alltså såna här höga liksom, det har jag inga problem att ha. Om de är...
Nej, annars så är det ju, om man då ska bort så blir det ju skopåsen och liksom byta om när man...
För det är också en sån grej som är jobbigt med kängor, om man ska gå på en middag. Jag avskyr att gå i strumplästen och jag avskyr framförallt att låta någon gå i strumplästen hemma hos oss.
Mm.
Men jag skulle kanske vara mindre positiv om någon valde att komma hem till oss i liksom...
Lundahags.
Ja, exakt.
Nej, men Mindel. Alltså,
har man inneskor, jättefint. Har man inte det, nej men ha någonting som går att borsta av. Jag kommer städa och dammsuga efter. Det är ingen fara, men det är liksom, det ska ju vara snyggt och vara bekvämt när man är inne, inte liksom, det är lika obekvämt som att gå i strumpor och gå i några vandringskängor inne hos någon.
Ja, nej, det måste finnas någonstans och balans i det.
Så är det.
Vad ser vi mer fram emot i höst? Jag vet vad jag ser fram emot.
Säg, Pelle.
Jag ser fram emot någonting som kommer att hända betydligt... Alltså mycket tidigare än man behöver ta på sig kängorna.
Mm.
Och det är ju mat- och dryckrelaterat.
Där är vi två alltså. Fasen
vad trevligt. Du vet vad jag tänker på.
Ja, absolut.
Jag tänker på de här små med klor.
Gud, du säger det så bra. De där små rödlätta sakerna på tallriken.
Ja.
Kräftskivan.
Ja.
Jäklar vad trevligt det ska bli.
Ja, men det ska ju bli det.
Det är faktiskt en av mina absoluta favorit... Man kan inte säga högtider, va? Men festligheter.
Jag tycker att om man gillar det så mycket som vi verkar göra, då kan man nog nästan säga högtider.
Nej, men jag vill ju påstå så.
Faktiskt. Vad tror du om att vi nu inför det här som en nationell högtidsdag?
Kräftskiva.
Och då ska ju det verkligen, den röda dagen ska ju vara dagen efter då.
Ja, ja, exakt. Då är man ju taktisk.
Men på aftonen då, så, ja, som är den dagen när man äter, då ska man ju sluta vid lunch.
Ja, och sen så ska man börja, ja, man sätter sig till bords vid 2 kanske.
Ja.
Kör man en riktig långfösare som slutar vid 11, något sånt där. Ja. Men självklart så sitter man inte och äter hela tiden, utan man har lite liksom aktivitet.
Lite hopp och lek.
Ja, precis. Men,
ja, men kräfter ser vi fram emot.
Jäkla trevligt alltså.
Och jag kan tänka mig att vi, jag bara har en magkänsla av att vi kan ha lite olika syn på kräftritualer.
Det här ska bli intressant.
Jag är från Stockholm och du är från Göteborg.
Så är det.
Jag tror att jag har ju verkligen ingen liksom kvalitets... Det kan jag vara helt öppen med. Mm. Alltså jag har ingen har inte växt upp med kvalitetsrutin när det kommer till kräftor.
Nej. Det här är ju jag Göteborgspatriot utan dess lika. Alltså. Jag har ätit de här signalkräfterna och insjökräfterna ett par gånger sedan jag flyttat till Stockholm. För mig är det ju natt och dag.
Men även när de är färska?
Jag har inte färska i det avseendet att vi har fiskat upp dem själva.
Nej,
men absolut.
Att, alltså, ja, bra färska, då menar jag
absolut.
Liksom.
Ja, absolut. Det har jag säkert. Men där, alltså...
Alltså, köpebra,
ja,
om man säger så. Jag förstår att
men
de
det
inte
bästa
har...
jag har ätit i kräftväg, det är havskräfter från västkusten som kommer liksom 22 minuter från hamnen. Alltså där de, när de är färska, det är, alltså det är så bra. Så att...
När de är färska, då är de så färska så de lyssnar på en podd.
Exakt. Men det är typ det godaste som finns. Det ihop med en sån iskall. Jag vet att det här är olika tyck och smak, men jag vill ha den iskall. En ålborg.
Ja.
I ett sånt liksom mini-martini-glas.
Ah, ja. Bra jämförelse, ja, verkligen.
Liten strut liksom.
Ja. Ser ut Albert Engström, ja, kräftor kräver dessa drycker.
Exakt så. Och så en liten aioli kanske.
Oj, vad intressant.
Ja, inte kanske på, men ihop med ett nygräddat bröd. Liten baguette.
Inte rost.
Nej, men det är också jättetrevligt. Men jag är faktiskt lite av en baguette-kille alltså.
Mm.
Men det är ju kräfterna som är hjälten. Alltså det är ju inget snack om saken.
Det här är väldigt intressant. Just när det gäller havskräftor, där brukar jag vara sån här... Jag brukar strunta i årstiden där.
Ja.
Och ibland festa till det på helgerna.
Men det tycker jag absolut man
själv
kan
göra. Själv gör jag det då.
Ja,
till,
ja, ja.
Så köpa en hink och ta hälften, för min kvinna gillar inte det, så då tar jag hälften till föret på fredagen och sen så resten till föret.
Det är ju
på,
superhärligt ju.
Det tycker jag är mumma.
Ja, men det gäller alla sorters kräfter, men den enda gången jag har varit besviken, det är när kräfterna är liksom lite skeptiska i färskhet. Alltså, då menar jag inte liksom att de inte...
Nej, men det är ju trist.
Nej, men att de liksom är gröna inuti.
Ja,
liksom.
Och framförallt när skalen kan vara lite mjuka,
ja,
då är det bad vibes. Mm.
Men så är det ju med räkor och allting, men just kräfter blir liksom... det är en helt annan nivå.
Nej, men du var inne på Ålborg tidigare.
Ja, jag tycker
och där är ju jag snudd på fascist. För att
fascist.
De här... du sa mini-martini-glas,
ja, precis,
vilket är som målande. In i frysen med dem,
ja,
några timmar
exakt
innan.
Exakt. De ska vara iskalla och frostade och jävliga.
Ja, och sen brukar jag... Och det kan ju vara någonting som man inte behöver. Men jag gillar ju när man ser frosten. Inte bara att glaset är kallt.
Nej, den ska synas.
Så då brukar jag ta ut dem...
Ja.
Ibland,
ja, ja, ja,
för att de ska sen läggas in och så att säga, det ska byggas på en frosthinna.
Så man verkligen
så brukar
får
jag
den riktiga.
Andas på dem så här och så in med dem igen.
Du, jag förstår nu vad du menar med.
Det man kan göra är att spola vatten på dem också.
Ja,
men det blir inte riktigt lika snyggt.
Nej,
det brukar jag däremot göra på flaskorna.
Gör det?
Ja, det gör jag. Bara för estetiken. Alltså
ja,
för att de...
Men jag löste det med att mina... Alltså... Ålborg, min linje, vodka och gin.
Mm.
Det är väl liksom den typen av sprit som jag uppskattar att ha iskall. De ligger i frysen hela tiden.
Mm.
För att det är så hög alkoholhalt. Så det är ingen,
nej, men det är ju faktiskt min också. Men just för att om jag ska toppa det lite för att få på mer is på flaskan.
Ja, jag fattar.
Men du nämnde Aalborg och Linje. Det är ju right up my också. Och sen så kör jag faktiskt ibland kan jag köra en iskall Belvedere också.
Gör det?
Ja, som en klar.
Också, ja, det är också alltså väldigt en, sant. Ja, det är en annan typ.
Det är en annan typ.
Men jag förstår vad du menar.
Men det blir en annan smakupplevelse. Och du får inte alls det här kumminet som ju är egentligen det man vill åt. Men om man vill ha en mer smakneutral upplevelse så är då
ja, det är sant. Det är sant. Hur står du till... Alltså, jag vet ju att du håller med mig här om att det är väldigt gott med iskall.
Mm.
Dryck i detta avseendet. Men det finns ju faktiskt flera jag har pratat med som är med lite dansk koppling som dricker sin snaps rumstempererad. För de tycker den smakar mer.
En ganska så stor skola säger ju att ekfatslagrad ska vara rumstempererad. Okay. Och då är det så här, ja, ska vara. Men vad gillar man då bäst?
Ja, absolut.
Jag har definitivt testat det också. Det är absolut inte äckligt. Men jag föredrar den fortfarande iskall.
Nej, men jag ska faktiskt testa olika alternativ. Men jag...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tycker att friskheten, alltså den här liksom, det är inte att jag inte vill känna smaken, för jag tycker att det smakar gott. Det är bara att, precis som att en öl smakar mer om den är varm, betyder inte att den är godare för
nej.
Mig. Liksom.
Nej, och det är på samma sätt som det på krogen kan serveras, alltså om man vill ha en vodka och den serveras rumstempererad. Mm. Jag förstår det inte. Och det är olika tyck och smak som allt, men för mig funkar det inte.
Dock kan jag säga, på tal om vodka rumstempererad, att testa, du var inne på Belvedere, det är ju en drömvodka. Den, eller så här, rumstempererad vodka till ostron. För att där dricker du det liksom på ett lite annat sätt. Alltså,
ja,
för där
coolt.
Lyfter du smaken i ostronet med hjälp av vodkan. Och det, alltså tvärtom. Ja. Så att, och där dricker, alltså det är väl också så här, om du dricker nubbe på, till kräfterna så kanske man dricker ett par stycken över en kväll, och då tycker jag att det tar emot mer om den skulle vara varm eller rumstempererad.
Mm.
Men om jag käkar ostron kanske jag tar en enda.
Och då sippa
är,
lite på.
Ja, precis. Och då är det bara liksom för att balansera smaken med ostron. Men det är det enda gången jag testar. Annars är jag ju också så här, iskall ska den vara. Om jag skulle dricka
och den, i ett kräftsammanhang kan jag säga att där är det... Alltså vin, är, det behövs absolut inte för mig.
Nej, jag känner alltså en kall pilsner.
Mm, eller sju.
Ja, absolut. Men alltså, och här får det gärna vara en mellis. Alltså någonting...
Ja, nej, men absolut,
för inget det, tungt liksom.
Nej, men det är en alkoholtung öl med, när man dricker akvavit eller
nej, jag
rent
typ
det blir...
Peroni liksom. Alltså den, en lättare lager liksom, åt det hållet.
Ja.
Och sen... Vet du vad jag tycker dock kan vara gott faktiskt? Till skaldjur. Och så här. Jag kan tycka om champagne. Alltså det är ju inte världens
nej, men jag,
surprise
jag håller
kanske.
Absolut med. Och om man nu har kräftskivan själv eller om man går bort, det är ju vilket som. Men det är ju förbaskat trevligt att som fördrink ha champagne då. Och sen så kanske ta med sig glasen till bordet och finns det mer så skadar det ju inte om man sippar på det där.
Men det är ju också lite såklart att sparka in öppna dörrar och säga att champagne kan vara trevligt. Det, alltså jag, det är ju nästan ingen rätt som inte skulle funka med champagne. Det är väl de här extremt heta smakerna som, med mycket, som är väldigt stark mat eller väldigt, väldigt sur mat. Alltså någonting med, som är extremt så skulle det kanske kunna kännas sådär. Men alltså...
Det funkar till kräfter, vi enas om det,
ja,
tycker jag.
Ja, verkligen. Superhärligt. Och jag kan som sagt kan nästan önska lite tips från lyssnarna faktiskt kring vad de har till.
Mm.
För jag är ganska spartansk som jag var inne på. Det är liksom kräftan som är hjälten i måltiden och så är det bara lite tillbehör i form av aioli och bröd och sånt.
Jag vet vad jag har till. Ja. Nu är jag lyssnaren här.
Nej,
det
är, du är så välkommen.
Jag är en av lyssnarna.
Lyssna.
Jag lyssnar på dig.
Ja, detsamma.
Då kan jag rekommendera Per Nilssons Västerbottenpaj.
Vet du vad? Nu har du mig, kan jag säga.
Ja, men den är jag väldigt nöjd med.
Det är gott alltså.
Den och så lite vikabröd och lite vitt formbröd och så kryddost och för att jag älskar Västerbottenost, men det kan bli lite mycket att ha det både på brödet
det
och i pajen.
Det är en ganska kraftig. Jag skulle också säga att det är den mest underskattade osten som
finns.
Nej,
men den är helt fantastisk.
Den är ju väldigt sällan man stöter på annat än i paj.
Det är en väldigt potent ost.
Extremt potent ost.
Ja.
Extremt god dock faktiskt, i andra sammanhang också.
Ja.
Alltså typ en ostbricka med lite Västerbotten.
Nej men absolut.
Jäklar,
och då
det
gärna
då
nästan bryta av.
Exakt.
Som stora parmesanbitar.
Precis, den ska vara torr och vällagrad. Liksom.
Och en madeira, ett glas madeira.
Nu
det,
snackar
det
vi.
Det är inte potent.
Nej.
Det här har vi östrogenet och testosteronet.
Ja men det är härligt. Det behövs.
Mm.
Nej, men det där är super. Fan, så var jag sugen jag blev på kräfter, nubbe, ostbricka och madeira nu.
Mums.
Ja.
Vi har så mycket att se fram emot.
Hösten känns lovande.
Ja, men jag tror på hösten.
Vet du vad vi har fått? Vi fick faktiskt det här mejlet för ett litet tag sedan. Men jag kom ihåg att jag kände att det här behöver lite utrymme om man säger så. Så att jag har sparat det.
Yeah.
Hej Pelle och Andreas. Tack för en väldigt trevlig podcast.
Tack.
Jag har lyssnat på er från start och tycker ni går från klarhet till klarhet. Det är uppskattat.
Ja, mycket.
Har en fråga som kanske framförallt är riktad mot Andreas då han, vad jag förstår, gått textilhögskolan i Borås. Vilket stämmer. Jag funderar på att testa att sy en egen kavaj. Alternativt börja med ett par byxor och undrar faktiskt om Andreas, eller för den delen du Pelle, har testat att sy något eget. Jag har sömnad i blodet men långt ifrån praktiserat det. och har inte en aning om var jag ska börja eller hur jag ska gå tillväga. Det hade dock bara varit kul att få höra er åsikt eller historier om hur fel eller rätt det kan bli. Tack på förhand.
Wow, cool lyssnare.
Verkligen.
Tycker jag.
Ja.
Modig.
Det jag kan säga så här. Det här mejlet hade ju kunnat komma från mig för ett par år sedan också.
Ja, berätta.
I takt med att jag intresserar mig väldigt mycket för kläder, stil, mode och framförallt kanske liksom klassisk skrädderi och sånt. Så det är klart att man många gånger tänkte, ja men jag vet ju precis hur jag vill ha det.
Mm. Själv var bästa dräng eller
ja, vad heter det? Och man också då tänkte, ja men gud shit, det är ju liksom, det är ju så himla dyrt att köpa en skräddarsydd kavaj. Vad kul det har varit att lära sig.
Mm.
Och det är ju uppenbarligen någonting han verkar intresserad av att testa, men...
För du har ju studerat textil, ja. Men då har det varit mer skrivbords...
Jag är ju textilekonomutbildad. Mm. Så att textilekonom är ju egentligen en ekonomutbildning likt en civilekonom, fast man läser textilkurser så som väveriteknik och trikåteknik, mönsterkonstruktion.
Men har du praktiserat själva sömnaden och tillverkningen?
Inte sömnad. Jag har gjort mönsterkonstruktion. Har jag, alltså, då är det att du ritar mönster till typ damkjol och liknande.
Uh-huh.
Alltså att man gör damkjol, det är bara liksom för att kavaj är, det är det jag tänkte komma till. Det är så komplext plagg att göra. Det är alltså, man kan inte förstå hur... Det är många, om man tar Project Runway, den här Heidi Klum-serien som gått där designers tävlar. Ah, tänk som Top Model fast det är creative directors. Alltså det är ju nästan ingen av dem som behärskar att göra herrplagg för att det tar så mycket mer tid än att göra en klänning eller en kjol som är mer... Jag säger inte att det är lättare att göra en snygg klänning, men det är tekniskt sett... Det är mindre mellanlägg, det är mindre uppbyggnad, det är mindre komplext helt enkelt.
Mm.
Så att min rekommendation, bara för egen del, det är att det är otroligt trevligt att höra att han vill testa.
Mm.
Men tro mig, det är ingen tillfällighet att de här skräddarna har 15 års liksom praktik innan de... knappt börjar.
Vart skulle du rekommendera den här lyssnaren att söka sig?
Det han borde göra, det är att gå till ett bra bibliotek eller söka på internet, det där internet som det heter, efter böcker kring mönsterkonstruktion. För att det är lite så, det är det handlar om, att om du vill göra just en kavaj, men faktiskt även byxor eller skjortor eller vad som helst, så sömnaden är en sak, men du måste lägga grunden i hur mönstret ser ut, alltså hur alla plaggdelarna ska skäras ut. Och det kommer vara en utmaning, men om du lånar eller laddar hem eller läser på kring mönsterkonstruktion, det finns massa såna här böcker, alltså kurslitteratur och liknande, så sen är det egentligen bara att köpa, och tyg och sånt går att få tag på ganska enkelt.
Om man vill utbilda sig och gå riktig högskola så att säga, är det Beckmans man går då? Eller?
Ja, i Stockholm är det Beckmans, men den finns ju i Borås på textilhögskolan också.
Okej, okay, så du delade korridorer med?
Ja, absolut. Så där har du alltså textilproduktutveckling, du har allt ifrån design, en utbildning för att bli modedesigner till att bli, som min var egentligen, att bli inköpare. Där du snarare liksom dissekerar plagg, och egentligen uppgiften en inköpare har är ju att kunna förverkliga designens önskemål till ett pris och en funktion och en kvalitet som är möjlig.
Han frågar ju faktiskt vad vi har gett oss på. Jag vet exakt vad jag har gett mig på. Jag har gett mig på att sy en knapp.
Ja.
Det är så långt jag går. Jag har inte, vilket jag kan ångra lite, inte ens försökt lägga upp ett par byxor. Det kan jag faktiskt ångra. För det borde jag ha bett min läromästare i mycket annat, Bengt Götrich, att lära mig. Mm. Han var ju skräddare, skräddarmästare, men han... Han lärde mig aldrig att
stänga av mobilen.
Stänga av mobilen, exakt.
Nej, men det är väl inte, alltså, att sy en knapp är väl den typen av mest användbar teknik. Alltså det är ju faktiskt någonting som händer liksom frekvent att man behöver göra. Jag har sytt upp, eller lagt upp byxor. Det har jag gjort. Alltså med slag och utan slag. Men om jag ska vara ärlig, det här är ju också en viktig aspekt i det hela. Det kostar typ 300 spänn att gå till en ändringsskräddare och göra det här. Det tog mig 3 timmar för att jag var så novis. Och då har jag även sytt in fotvidd och sånt där. Vilket är ännu lite mer komplicerat. Säg 500 spänn då. Men i slutändan så blir ändå så här, slutresultatet blir 10 gånger bättre om du går till en valfri ändringsskräddare. Och det tar liksom betydligt kortare tid. Du behöver inte lägga 3 timmar av ditt liv på att försöka.
Men hur skulle du säga att ditt resultat är när du lägger...
Nej, men, alltså till slut blir det bra. Det handlar mer om att det är lite så här trixigt, för att typ om du lägger upp en byxa med slag till exempel, så jag har ju inte klarat av att göra sådana så kallade fuskslag där du lurar lite för att du inte har tillräckligt mycket tyg. Men om du gör ett riktigt slag, då ska du ha nästan 10 cm extra längd på byxan i förhållande till vad den ska sluta när slaget är klart. Och då, det är liksom, då får du ju, dels så får du ju trockla fast tyget på insidan, alltså uppläggningen, så att det inte hasar ner. Det är ju kanske inte skitsvårt, men det tar lite, det är lite pill. Och så ska du mäta, och sen det svåraste tycker jag, det är ju att få allting rent och snyggt liksom. Att du viker ju in byxan och sen viker du upp. Det är ju det som gör att slaget inte har någon, om man säger så, den här sömsmånen som går på insidan av ett par byxor. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag är med.
Den ska ju aldrig synas på utsidan av slaget. Nej. Utan du ska ju ha liksom yttertyg åt alla synliga håll. Så att, och sen så ska du bara fästa det med ett litet stygn eller längs sömmen på byxan. Och så ska det egentligen vara fint. Men sen ska du pressa den och sätta i ett sånt här stödband på insidan. Det har jag aldrig gett mig på, för då liksom...
Kantband kallar man på min
kantband
tid.
Kantband heter det, exakt. Men det är för att det är stöd.
Det lärde jag mig.
Till, ja, och det ger ju stöd till... Alltså så att den inte blir så rund ner till avslut. Den ska bli platt och skarp.
Liksom. Och det här kantbandet som ska gå... Det ska synas lite grann, konstigt nog. Mm. Men det är ju bara för... Och det syns ju inte betrakt... Alltså,
nej.
Det är ingen annan som ser det, men det är ju för att byxan ska slita, alltså skon ska slita på kantbandet.
Precis.
Och inte på byxan.
Så man inte får exakt fras eller fransar på byxan. Som sagt, allt det där löser en ändringsskräddare jättesmidigt och på bara någon dag, ofta.
Vill han ta det här vidare, så går han till ett bibliotek eller så går han på internet.
Sök efter böcker om mönsterkonstruktion.
Ja.
Så tar man det därifrån. Och då börjar man ju med att när du gör ett mönster på en valfri produkt, då alltså det är det man kan se om man googlar på skrädderi till exempel. Då ser man ju att de ritar ju upp på papper först. Alla kavajens olika delar, alltså höger och vänster ärm, framstycke, bakstycke, krage och liknande. Så nu ritar du upp dem först och så får man mäta, och liksom, det är en ganska komplicerad process. Sen klipper du ut dem, sen lägger du de delarna på ditt riktiga tyg.
Sen klipper man.
Ja, och så, sen kritar du upp allting. Så att du, och sen klipper du. Och det är, bara klippa är ganska... Det är ju det man säger ofta, att tillskäran är ju den största nyckeln till ett bra slutresultat.
Jag levde ju med det här på distans då, när jag jobbade på Götrich under mina första yrkesår. Och det närmsta praktiserandet av det där som jag kom, det var att vässa kritorna.
Ja. Men det är snyggt. När man har sån här massa små...
jag vet inte hur man ska beskriva den här vässan.
Med,
men
lådan, liksom exakt. X antal stål...
Taggar eller tänder.
Ja, som man drar den över. Skitsnyggt.
Ja, så det sträcker sig mitt till.
Faktiskt det som högskolan i Borås gav mig, den textilhögskoleutbildningen, det var ju väldigt lite herrskrädderi som fokuserades på. Men det man förstod på det lilla som var, det är att om man tidigare tyckte att en skräddarsydd kavaj för 30 000 var så här, men seriöst, 30 000, hur fasen kan det vara värt 30 000? Eller hur kan man ta 30 000? Mm. När man inser då hur, att det är liksom ibland upp till 60 timmar från, och då är det för en person som är färdigutbildad med god erfarenhet och högt tempo som har lagt 60 timmar. Det är inte liksom jag, för det hade varit 600 timmar. Nej. Om jag hade försökt göra, och även om jag hade fått hjälp.
Nej, liksom. Men ska man generalisera kring priser på lyxprodukter, så är det ju alltid upp till kunden eller den potentiella kunden att avgöra om det är värt det. För att som i det här fallet så är det ju ingen tvekan om att det kostar så mycket. Tittar man på en klocka till exempel, så det tar enormt massa timmar av skickliga yrkesmän eller kvinnor som inte är gratis.
Nej, verkligen.
Att tillverka de här produkterna, så att det kostar.
Och även produktutveckla, alltså ta fram de här sakerna.
Sen kan bara du och jag som kunder avgöra om det är värt det.
Helt rätt. Och det jag menar med just skrädderi, om man jämför en kostym från Tom Ford med en skräddarsydd kostym från Bauer, så kostar Tom Ford-kostymen minst lika mycket, om inte mer. Har inte ens hälften så mycket tid i arbetet. Men den kan ju fortfarande göra bäraren lyckligare. Eller, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Jag menar, den kunden skulle inte ens titta åt Bauer-hållet.
Nej, men den är fortfarande liksom... Alltså, priset motiveras av två helt olika saker. Den skräddarsydda kostymen motiveras av att så här mycket tid har de här personerna lagt ner, och för att kunna ha lokalen och för att kunna tjäna några pengar så behöver den kosta så här mycket. Tom Ford-kostymen kostar så mycket för att man har en marknadsföringsbudget och man har en miljon.
Because he can.
Ja. Sen säger jag inte att de inte är välgjorda, för det finns jättefina kostymer.
Vet vi var han tillverkar någonstans?
Det är ju Senja som har gjort de större delen. Men det är ju väldigt olika nivå också, precis som många andra av de här premium lyxvarumärkena.
Senja, där även Corneliani gör sina...
Gör de det?
Ja, de har en del där de...
Ja, det är inte... Alltså Senja har ju ett väveri, och de har ju en produktion, alltså ett varumärke. Och så, det är ju liksom, vad jag har förstått, så Tom Ford har i alla fall tidigare haft samma produktion som Senjas liksom premiumlinje. Vilket är jättefina kostymer, det kan man inte säga någonting om. Men när man jämför kostym och kostym, och den kostar 40, 50, 60 tusen kronor, då är det ju liksom inget snack om att...
Man kan irritera sig på det och tycka att det är galet, men samtidigt så kan man ju bara gratulera honom att han...
Ja, verkligen. Och någonstans, vi har ju pratat om det här många gånger, att varför ska bara tid vara någonting som motiverar varför man är villig att betala någonting? Alltså betala extra mycket. Varför skulle inte design eller varumärke vara en lika god...
Såklart, styrkan i varumärket tar han vara på.
Ja, och jag kan tycka ibland att jag kanske bidragit till den kulturen lite själv, för att jag älskar hantverk, men ibland kan jag nästan tycka att det går för långt när man hör om en produkt som egentligen inte har någon annan USP än att den har tagit lång tid att göra. Förstår du vad jag menar? Man har tagit onödigt lång tid. Du hade kunnat göra det här effektivare utan att försämra produkten. Men man har gjort det här liksom, man har sytt de här bälteshällena för hand med blind enhörningsmanstråd. Alltså så här, vad fan?
Jag la ju lite, eller väldigt skämtsamt, upp en sak på Instagram för några veckor sedan med ett par, eller två par sandaler.
Ja, just det, det kommer jag ihåg.
Det var ett par Birkenstock.
Och ett par lyx. Det var så här... premiumaktör i alla fall.
Och Birkenstock kostar ju då 795 och den andra kostade 17-18 000 någonting.
Shit.
Och det här premiumvarumärket var ju då en kopia slash inspirerad av. Men det är ju, de har ju sin målgrupp, de har ju sin kundkrets och de kommer ju kränga de där överprisade Jesusbjucken. Liksom.
Ja, verkligen. Jag kan dock tycka att det är mycket mer försvarbart att göra en designkopia som håller högre kvalitet, hantverk och pris än att göra tvärtom. Det är mycket svårare för de som skulle göra en Birkenstock för en tredjedel av priset för 150 spänn. Ja. Eller,
nej, absolut.
Eller liksom sån här, alltså, jag såg, det var något företag som hade gjort kopior på Loro Pianas Summer Walk och Open Walk. Mm. Jag tänker inte ens nämna det företagets namn nu för att jag tycker inte de är värda det, men när det blir liksom så här, när hela deras marknadsföring till och med bygger på att säga görs i samma fabriker som ett känt eller kända men till halva priset, så de kostar 2,5 istället för 5,5 eller vad det var. Och då blir jag lite så här, jag kommer aldrig påstå att Loro Pianas Summer Walks är den mest kvalitativa skon för 5,5. Det är det sista jag kommer säga. Men däremot så har den, fyller en funktion, och det är att det är extremt skön sko och en extremt chic sko enligt vissa. Det är en väldigt Klas Julin anpassad sko. Det är inget snack om saken. Men hela den skon hänger ju faktiskt, man får tycka vad man vill om det, men den hänger ju på att den kommer från Loro Piana.
Absolut. Och absolut, och det är ju det lyx- och superlyxvarumärken handlar om till stor del, och ängsligheten hos människor som har väldigt mycket pengar att passa in i rätt.
Ja, jag håller helt med det, men också ängsligheten i att så här, okej, okay, om du ser Loro Pianas Open Walk eller Summer Walk eller om du ser Belgian Shoes, jag har full respekt för att man känner att nej, men vet du vad, jag har inte 5000 spänn att lägga på en den typen av sko. Då föredrar jag, då prioriterar jag att lägga mina pengar på en annan typ av sko för att det ger mig mer. Absolut. Men att tro att man får samma sko genom att köpa en rip-off för halva priset. Alltså, sen är det, var drar man gränsen? Liksom? Är det en produktkategori eller är det en designikon? Alltså,
men kommer vi tillbaka till att det är kunden som faktiskt kan avgöra det. På samma sätt som jag tror att kunden som köper en necessär från Tom Ford för 25 000 och känner att det här var det bästa köpet i världen och växer och sträcker på sig, då har ju han gjort helt perfekt köp.
Ja, jag är helt enig. Det har du verkligen rätt i.
Vi återkommer
nästa
i det här
vecka.
Ämnet.
Ja, absolut. Ja.
Och nästa vecka återkommer vi definitivt.
På återseende, kära lyssnare.
Hej, hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.